Tack så mycket. Kul att få predika igen. Kul att se er. Jag får också säga grattis på fars dag till alla pappor. Jag fick snälla barn i present i morse. Hillevi låg i en låda och var jättesnäll. Det var fint. Och det var i fredags en underbar stund här tillsammans inför Guds ansikte. Det är så gott när man ses med bara den liksom agendan att nu vill vi upphöja Gud tillsammans. Det händer någonting i rummet. Jag pratade med Daniel, var sitter du? Grindeland. Han berättade att hans son hade sagt när han kom. Det var som att det var något i rummet när man kom in. Det kändes liksom att Gud var där. Och det är gott att få höra från någon som inte är jättegammal. Att man kan känna igen Guds närvaro på det sättet. Bra, nu ska vi se om vi får ordning på tekniken här. Är den redan igång kanske? Ja, det är snyggt alltså. Så full toppat lag nere i bildhörnet där. Leva uppkopplad i glappet kallar jag den här predikan. Och ni ser det en liten spricka där. Ett glapp. Och det kommer att handla om de där sprickorna i våra liv. De där glappen mellan det vi drömmer om. Våra visioner, våra liksom idealbilder och den verklighet som vi ser. Och det är inte alltid de där två bilderna stämmer. Ganska sällan stämmer de. Många gånger blir det ett glapp. Vi tänkte oss på ett sätt, men det blir något annat. Det finns en hel genre på internet, Instagram, om det här expectation versus reality. Där man liksom skojar lite om detta, hur man tänker sig att något ska bli på ett visst sätt och så blir det något helt annat. Expectation betyder förväntan, reality betyder verklighet. Till exempel om det kommer snö här nu om ett tag så tänker man, ja, men då går vi ut och gör en snögubbe och så tänker man sig, så här kommer det se ut. Det kommer bli så fint när vi bygger vår snögubbe. Och så har man byggt den och så inser man att nej, det är så här det ser ut. Det blir liksom inte som man har tänkt sig. Eller om man ska ha barnkalas och så har man ett barn som älskar katter och så tittar man på Instagram och ser någon som har gjort en så här jättefin katttårta. Man tänker, wow, en sån ska jag göra. Och så gör man sin katttårta och så ser den ut så här. Och så känner man, nej, det var inte riktigt det jag hade tänkt. Eller den här, man tänker så här, jag kanske kommer tappa mitt hår när jag blir äldre och blir flintskallig. Men det behöver inte vara så farligt. Man kan se rätt cool och snygg ut när man har utan hår liksom. Och så kommer man dit och bara känner, nej, det var inte riktigt som jag hade tänkt mig. Eller man ska käka hamburgare och så ser man reklamen på bilden när man sitter i kön och tänker, ja, det här ska bli gott med en sån här riktigt fin hamburgare. Och så kommer den in och så känner man att jag får väl hålla till godo med det som är. Så det finns många glapp i stort och smått i våra liv. Och framförallt tänka på de här större och kanske viktigare glappen. När det gäller familjen till exempel, vår dröm om hur det skulle vara att få barn liksom, och leva som familj, och man hade en bild av hur det skulle vara, och så kanske man känner efter något att det är inte alltid så underbart som man tänkte sig, utan det finns massa utmaningar, det finns massa saker som är svåra liksom. Eller ett äktenskap, eller vår dröm om församlingen. Där vi har en bild kanske i huvudet, eller vi har varit med om någonting där vi har sett, wow, så här ska det vara. Eller vi har hört om saker, vi har läst i Bibeln, i Apostlagärningarna, om den första församlingen när de samlas liksom och har allt gemensamt. Och så har man en bild och en dröm och så märker man att, just det, jag är ju med i församlingen också. Och folk måste ju stå ut med mig och alla mina svagheter liksom. Och en del andra har också en del svagheter. Och så ska man försöka få ihop det där. Och så blir drömmen om församlingen och verklighetens församling helt olika saker. Eller vår dröm om livet i stort. När man var liten och tänkte, så här ska mitt liv bli. Det här ska jag jobba med och det här ska jag göra. Så här ska min familj se ut och det här ska hända. Och så här mycket pengar ska jag ha. Så här stort hus och vad det nu kan vara. Och så går åren och så blir man gammal och så ser man att allt blev inte så som jag hade tänkt det. Verkligheten ser ibland inte alls ut som vår dröm. Och många gånger tror jag att vi frestas att älska drömmen mer än verkligheten. Och ibland tror jag vi behöver be Gud om förlåtelse för det. För att vi har älskat drömmen om vårt liv, drömmen om församlingen, drömmen om våra syskon i kyrkan kanske mer än vad vi har älskat församlingen eller livet eller det Gud har gett oss. I Apostlagärningarna 1 och 6, det här har vi läst förut, i början av alltihop liksom, så får man ju en liten recap vad som hände när Jesus ska lämna lärjungarna. Och de har en förväntan på vad som ska hända nu. De säger, är det nu, Herre, som du ska återupprätta Israel som kungarike? Det är deras förväntan på Messias. Nu ska det ske, liksom. Han kommer återupprätta Davids rike på något sätt på jorden. Och då svarar Jesus lite kryptiskt, det är inte er sak att veta tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och ni ska vittna om mig. Både i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och över hela jorden. Och man kan tänka hur lärjungarna bara tänkte, vad menar han? Här frågar vi om han ska återupprätta riket och han säger, ni ska få kraft när den helige ande kommer över mig och ni ska vittna om mig i hela världen. Och jag tror att en del av det Jesus säger är här, lita på mig. Det kommer inte alltid bli som ni har tänkt er. Men jag kommer vara med. Och om ni söker den helige ande, om ni låter er uppfyllas av den helige ande, då kommer ni få vara i funktion för mig oavsett hur det blir. Oavsett om mitt rike blir upprättat här och nu eller inte. Han svarar ju egentligen inte på frågan, utan han säger, det är det här ni ska göra. Var uppkopplade genom den helige ande. Och jag tror att han säger det till oss också. Det handlar om våra liv och vad vi gör med de där glappen. Hur vi reagerar och agerar i de där stunderna när det vi drömde om och det som vi ser i verkligheten inte stämmer överens. Det är viktigt, tror jag. Och jag tror det är viktigt att vara vaksam över de tiderna. Och ofta är det i övergångsperioder. När man slutar skolan, när man gifter sig, när man börjar ett nytt jobb. Olika sådana där liksom övergångsperioder. Där man inte vet hur det ska bli. Man vet vad man hade, man vet inte hur det kommer bli. Då är det viktigt, tror jag, att vara vaksam och vara uppkopplad mot Gud. Och fråga Jesus, vad vill du säga nu? Helige ande, hur vill du leda mig i den här processen? Jag fick en profetisk bild i torsdags. Vi hade en sån här New Wine-frukost. Jag är ledare för New Wine Väst och då ses vi någon gång per termin. Folk, ledare oftast, pastorer och präster, för att käka frukost ihop och umgås och ha trevligt. Och sen har vi en stund där vi ber tillsammans, lovsjunger tillsammans och ber för varandra. Och när vi stod och bad för varandra, då hade jag uppmanat folk att liksom bara titta er runt i rummet här. Vi stod som i en cirkel och liksom fastna din blick på någon och Gud, så stanna där och så fråga Gud, vad vill du säga till den här personen? Och då stannade för mig hos en person som jag känner lite grann sen tidigare. Han är pastor i Borås. Och så fick jag en bild, eller jag fick ett ord som bara ringde i huvudet som sa, årsringarna ger stabilitet. Och så frågade jag Gud vad han menar med det. Och då liksom visade han bilden på ett träd. Ni vet hur det ser ut. Det här är ju årsringar. Och faktum är att det är ju faktiskt så. Att ringarna visar antalet år som trädet har levt. Jag var tvungen att kolla upp det här igen för jag blev så osäker. Eller är det bara något man sa när man var liten? Typ som att en nyckelpiga är så gammal som den har prickar. Det stämmer ju inte. Men så tänkte man ju. Men det här stämmer ju faktiskt. Att man ser trädets ålder och ganska mycket mer. Man ser åldern men man ser också hur varje år har varit. De som studerar det här kan se, liksom, har det varit mycket nederbörd eller lite nederbörd det här året? Har det varit varmt eller kallt? Har sommaren kommit tidigt eller sent? Man kan se jättemycket genom att studera ett träds årsringar. Och allt det här liksom fick jag, liksom som det började mala i mitt huvud. Och som att Gud sa till den här mannen då, att dina årsringar, du har haft olika år och de har varit olika bra, olika lätta. Ibland har det varit mycket regn och ibland har det varit lite regn, så att säga. Ibland har det varit tuffa år, ibland har det varit år som har varit mer enkla att leva. Men alla årsringar tillsammans är ju det som blir trädet, eller hur? Du kan inte plocka bort de dåliga åren eller så där. Då blir det inte så bra. Utan det är ju alla årsringar tillsammans som bildar stammen och som ger stabiliteten. Och sen påminner mig Gud om en annan sak. På Böda på Öland så finns det ett skogsområde som kallas för masteträden. För där odlar man där jättehöga tallar. Superraka, superhöga, gamla. Som man förr använde för att göra master. Man högg ner dem och gjorde stabila master då, till fartyg. Och så fick jag den bilden att det var det Gud ville säga till honom. Att dina årsringar, dina år har format dig till en stabil mast. Och på en mast hänger man, vadå? Segel, bra. Ni har lite segelkunskaper. Jag har inte så mycket, men det vet jag. Att på masten hänger seglen. Och seglens uppgift är att fånga upp vinden för att föra ett fartyg framåt. Eller en båt. Och det var som att Gud ville säga till honom att dina olika årsringar, dina år har fört dig fram till den du är idag. Och nu vill Gud hänga på nya segel på dig för att få föra liksom församlingen, då, fartyget, framåt på ett nytt sätt. Du går in i någonting nytt där. Och han tala till mig efter det och sa, det här betyder jättemycket för mig. Jag sa även, jag fick ordet transition, alltså att du är i en övergångsperiod. Jag vet inte varför jag fick det på engelska, men han sa, det har jag fått förut. I somras så kom det fram en kille till mig i Oslo och gav mig det ordet. Så det är jätteuppmuntrande att du också säger det, transition, för han hade fått det på engelska då också, en övergång liksom. Och han sa, jag älskar att segla, jag vet inte om du vet det. Nej, det visste jag inte, sa jag. Så den här bilden talade jättetydligt till honom och blev väldigt uppmuntrande. Men sen har inte den där släppt mig. Jag tror att Gud vill, när jag har liksom varit i förberedelse för den här predikan, så har den här bilden bara kommit tillbaka. Och jag tror att Gud vill tala den till oss som församling också. Att årsringarna ger stabilitet som kan bli en stark mast. En mast som man kan sätta segel på så att vinden kan föra en hel båt framåt in i någonting nytt. Och vi håller på att studera apostlagärningarna, eller vi har gjort det under den här serien. Och som Björn sa, nästa vecka är det ju grand final. Då är vi klara med 8-9 veckor har det blivit till slut med uppkopplad temat och apostlagärningarna. Och många av oss, vi ses på morgnarna på Instagram när vi kör Instagram live och vi läser. Och från mitten av apostlagärningen ungefär, lite tidigare, så börjar ju väldigt mycket kretsa kring Paulus och hans liv. Och det är honom man sen får följa ganska detaljerat. Och från där vi är nu ungefär, kapitel 22, 23 och framåt till slutet egentligen. Och det vi kommer läsa under nästa vecka när vi läser den sista delen. Det handlar ju egentligen om Paulus, hur han kommer från Jerusalem till Rom. Där han är fängslad. Eller i häkte eller husarrest eller vad man ska kalla det. Så att, lite spoiler då, om ni inte har läst boken förut. Det är det kommer handla om de sista kapitlen här nu. Han håller på att förhörs av olika personer och sen blir det en spännande resa över havet och han kommer till slut till Rom. Där han verkar avsluta sina dagar. Det slutar ganska abrupt, apostlagärningarna i Romarbrevet. Eller när han är i Rom där. Men kyrkohistorien säger oss att det var där han sen dog. Och ni har ju fått en fantastisk hälsning från Rom, från vår utsände reporter. Och jag tänker att avsluta sina dagar på något sätt med rättegångar och med olika förhör, fångtransporter och sen sitta i husarrest. Jag vet inte om det var det Paulus hade drömt om, liksom, om det var hans vision liksom, för livet. Men det är så det blir. Jag tror att det är ett glapp där för honom. Även om han i och för sig hade fått, både från Gud och från andra, att du kommer få möta mycket lidande. Så kan jag tänka mig att det skiljer sig ändå lite. Men han använder det här glappet på ett oerhört bra sätt. Det är egentligen framförallt två saker som Paulus gör. Eller vi kommer till det. Jag ska säga så här först. Gång på gång så möter Paulus motstånd, förföljelse, tillfångataganden, förhör. Han blir slagen och fängslad. Och han hamnar till slut i Rom. Och nu sitter en cirka 60-årig Paulus i Rom. Han har rört sig genom Europa och Asien. Hans vänner har talat med afrikaner om Jesus. Budskapet har börjat sprida sig. Han har sett under och tecken. Men nu sitter han i den hedniska kulturens huvudstad, hjärtat i det romerska imperiet, mitt i den kulturformande maktens högborg, fängslad i husarrest. Och han reflekterar över åren som varit. För han skriver många av sina brev här när han sitter i Rom. Och i sina brev berättar han om sitt liv. Han berättar om sina lidanden, sina motgångar och sin svaghet. Men också om sin glädje, sitt hopp och sin tro. Han är precis där han ska vara. Men det ser troligen inte ut som det han drömde om som barn, som tonåring eller som nybliven kristen i 20-årsåldern. Årsringarna är olika för Paulus. Vissa år var det framgång och glädje. Andra år var det jobbiga resor, skeppsbrott och nära döden. Åter andra var det bara väntan i häkte och förhörsrum. Men sammantaget så har de här åren blivit en stark stam, ett stabilt träd som kan bli en mast som kommer dra andra. Och han ägnar sin tid åt framförallt två saker i det här glappet där han sitter i Rom. Det är att berätta evangelium för alla som vill höra på. Och det är att uppmuntra och vägleda de församlingar som han har fått vara med och starta runt om i den kända världen då. Och det är ganska häftigt att det är det han gör. Han sitter inte där och är sur över att han är tillfångatagen. Han sitter inte och förbannar sig själv för att han har tagit dåliga beslut eller är arg på Gud för att det blev så här när han ändå liksom valde att följa honom, utan han verkar glad, han verkar stark och han verkar tro att det här är vad Gud vill och det kommer bli bra. Bland annat så skriver han Efesiebrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet, första och andra Timoteusbrevet, Titusbrevet och Filemonbrevet. Snacka om att använda glappet på ett bra sätt. I Filipperbrevet så kan vi läsa så här. Syskon, jag vill att ni ska veta att det som har hänt mig faktiskt har bidragit till evangeliets framgång. Alla här, inklusive soldaterna från det kejserliga gardet, vet nu att jag sitter fängslad för Kristus skull. De flesta av de troende har också genom min fångenskap fått en ännu starkare tro på Herren och sprider nu budskapet från Gud utan minsta rädsla. Snacka om att använda glappet på ett bra sätt. Ja, det kan se illa ut att jag sitter här. Men var inte ledsna. Det är bra. För det här leder till att fler kommer till tro på Gud. Tänk att få leva så. Tänk att kunna tänka så sitt eget liv. Nu är det ett glapp här. Det funkar inte i mitt liv. Det är saker som inte alls är bra. Jag lider, det är sjukdomar, det är konflikter, det kan vara allt möjligt liksom. Det händer saker som vi inte hade tänkt, men tänk att mitt i det så kan Gud använda oss om vi är uppkopplade mot den helige ande. Vi kan använda de glappen till att förhärliga Gud. Och i Efesiebrevet 3 och 13 skriver han, det här har jag inte på bild nu så ni får bara lyssna, men så här skriver han också från fångenskapen i Rom. Jag ber er därför att inte vara ledsna över de lidanden jag måste gå igenom för er skull. För mitt lidande är er härlighet. Därför faller jag ner inför Fadern, han från vilket allt vad far heter i himlen och på jorden får sitt namn. Jag ber att han som är så rik på härlighet ska ge er kraft och inre styrka genom sin ande så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska hålla er fast rotade i kärleken. Hör ni vad han gör? Han ger råd här. I en slags tillbedjan så talar han till församlingarna, till de kristna och säger det är så här ni kan leva mitt i glappet. Det är vad det innebär att vara uppkopplad. Då ska ni tillsammans med alla de heliga förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna hans kärlek som är långt mer än någon någonsin kan förstå. så ska ni uppfyllas av hela Guds fullhet. Några av de mest uppmuntrande och liksom trosingivande ord i hela Bibeln, skrivna i fångenskap. Mitt i det där glappet. Han som verkar i oss med sin kraft kan göra långt mer än vi någonsin kan be om eller tänka oss. Och han ska bli ärad i församlingen genom Jesus Kristus i alla generationer, i all evighet. Amen. Därför vill jag, som sitter fängslad för Herrens skull, nu uppmana er att leva på ett sätt som är värdigt er kallelse. Var alltid ödmjuka och milda och behandla varandra med tålamod och kärlek. Sträva efter att bevara enheten i anden genom att leva i frid med varandra. Så att det är en kropp och en ande, liksom ni är kallade till ett och samma hopp. Det finns en Herre, en tro och ett dop, en Gud som är fader till alla, är över allting, genom allting och i allting. Det skriver Paulus som en gammal man med alla sina årsringar med sig. Det är som att han ser det här är det som har blivit essensen, det viktiga av vad jag har sett i de olika församlingarna. Jag har sett stridigheterna, jag har sett avundsjukan, jag har sett grupperingarna, jag har sett sprickorna, gliporna, glappen. Men kära vänner, håll er ödmjuka, håll er kärleksfulla, hitta sätt att försonas. Håll ihop enheten, en ande, en kyrka, ett dop. Det är som att Herren Jesus, han sätter nya segel på Paulus här. Så att andens vind kan få föra en hel rörelse framåt i tusentals år framåt. För det han skrev där, det läser vi idag, 2000 år senare. Snacka om att det är en stabil mast han har blivit genom sina år, som Gud kan sätta sina segel på och blåsa sin ande på, så att han får föra hela församlingsrörelsen framåt. Han kommer dö ganska snart efter att han skriver det här liksom. Men det är inget hinder för Gud, för han använder Paulus årsringar till att göra honom till en stabil mast. Han har varit noga med att i varje övergång, i varje glapp, välja Kristus och glädjen i honom. Det ser vi genom hela Paulus liv. Vi har varit inne på det i flera predikningar tidigare och när vi läser på morgonen. Liksom. Han ställs inför förhör, de slår honom på munnen, de piskar honom, de sätter honom i fängelse på olika ställen. Och han bara, jag är så glad att jag får lida för Kristi skull. Snacka om och välja att vara uppkopplad mitt i glappet. Den här kyrkan, Salemkyrkan, den här församlingen har funnits i drygt 130 år. Det sitter en tavla i rummet nedanför här. Om ni inte har tittat på den så gör gärna det. Där kan man se hela församlingens historia. Man ser inte alla detaljer, men man ser i stora drag. Och så är det kopplat till också vad som har hänt i världen och i Vargön i övrigt liksom under samma period, eller i Sverige och i världen. Det är Karina som sitter där som är en stor del i den tavlan och visioner som Gud har lagt i henne. Och det är jättevackert att se faktiskt. Och tittar man på den här församlingens historia som en trädstam, så kan vi se att ja, men det finns ju årsringar som vittnar om seger, om glädje, om framgång. Men det finns andra som vittnar om stiltje eller tillbakagång. Och det finns åter andra som vittnar om konflikter, om sorg, om lidande. Men det är ju faktiskt alla de här årsringarna tillsammans som har gjort stammen Salemkyrkan. Det är alla årsringar tillsammans som gör en stark stam som kan få bli en mast som Gud kan hänga nya segel på för nya generationer, eller hur? Och jag tror Gud vill det. Han vill hänga nya segel på oss utifrån det vi har gått igenom, oavsett hur åren har varit eller inte varit. Det är här vi är Och det har gett en stabilitet, sammanlagda mängden liksom, där Gud har fått vara med och verka genom både lidande, sorg och framgång och glädje. Och nu vill han hänga nya segel på sin mast för en ny tid, för nya generationer. För det är så det går till i Guds rike. Det går från generation till generation. Det är så tydligt i hela Bibeln. Det är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, säger man i Gamla testamentet. För att visa att det är samma Gud idag som igår. Och våra förfäder har gått före oss och visat vägen. Och tittar du på Abraham, Isak och Jakobs liv så finns det årsringar där med. Där vissa år var fantastiska, vissa år undrar man vad höll ni på med liksom. Men tillsammans så blir det en stark stam som blir en mast som leder framåt. Och Paulus är inne på detta också när han sitter i Rom. Han har med sig sin vän Timoteus. Han verkar ha varit där och hälsat på och besökt honom flera gånger. Och han står med som i hälsningarna i några av breven. Troligtvis var det kanske han som tog breven också till de församlingarna de skulle skickas till. Och Timoteus var som mer än en lärjunge för Paulus. Det var som en son. Han kallar honom för mitt barn. De träffades när Paulus var på sin första missionsresa i Derbe, som Timoteus kommer ifrån. Och så finns han nära Paulus här i slutet av hans tjänst och slutet av hans liv. Och i första Timoteus 1:5, alltså ett brev som Paulus också skriver till Timoteus själv, så skriver han så här: jag har blivit påmind om din uppriktiga tro som först fanns i din mor Louise och i din mormor Louise och i din mor Eunice. Och jag är helt övertygad om att den finns även i dig. Troligtvis kände Paulus Timoteus mamma. Han hade mött henne liksom och sett henne i församlingen. Och mormor. Och han pekar tillbaka på generationer som har gått före. Och nu har inte de såklart varit kristna hela sina liv, de här, utan det har nog gått ganska fort, för det är inte så långt efter att Kristus dog. Men först liksom, mor och mormor har tagit emot och växt i sin tro. Och så växer Timoteus upp i detta och får se och få höra. Och han liksom ärver deras tro på något sätt. Och jag tänker det är för oss som församling någonting att tänka på. Vad är det vi ger vidare till nästa generation? Till kommande generationer. De som startade den här församlingen för 130 år sedan, de ser vi ju inte nu. De dog för länge sedan. Men tänk vilket arv. Att vi sitter här nu och firar gudstjänst. Vi som är här nu, vi kan hedra dem som har gått före genom att spänna ut seglen och lita på att anden för oss in i en ny epok. Det är det vi kan göra nu. Vi har den här masten att luta oss mot som tidigare generationer har bildat genom sina årsringar. Och vårt ansvar är att säga: Gud, spänn ut ditt segel. Blås med din ande på oss. Gör oss uppkopplade. Så att vi får leda det här vidare. Så att fartyget får fortsätta in i kommande generationer. Och i gliporna, i mellanrummen, i distansen mellan ideal och verklighet, så är vi kallade att leva. För det är det som är vårt liv. Det är där vi är. Vi ska inte leva i drömmarna. Självklart ska vi ha visioner och drömmar. Jag tror Gud ger oss det. För det hjälper oss att sträcka oss åt rätt håll. Men det är verkligheten vi har att leva i. Det är den Gud har gett oss och det är där vi ska vara. Och vårt ansvar är att älska, att dra ner Guds rike, att lita på den heliga andes verk i oss var och en och i oss gemensamt som församling. Att lita på att Gud vill verka genom oss tillsammans. Trots alla våra fel och brister, trots att vår dröm om församlingen inte ser ut som församlingen alltid och på alla sidor. Paulus älskar ju det judiska folket, det kan man se när han skriver. Han är jude själv, han älskar det judiska folket. Och han är jättebesviken på dem också och säger: varför tog ni inte emot? Varför förstår ni inte att det är Kristus som är Herre? Han lever i den där dubbelheten, i glappet mellan sin kärlek och sin dröm och så sin verklighet. Paulus älskade också församlingen och de församlingar han har varit med och startat. Men när man läser breven, han är också jättebesviken på dem och tar upp massa problem, saker som inte funkar. Och han lever i det där glappet. mellan dröm och verklighet. Men det är så tydligt att han älskar församlingen. Det jag läste förut från Efesierbrevet, det är så vackert. Där har vi det. Han som verkar i oss med sin kraft och kan göra långt mer än vi någonsin kan be om eller tänka. Han ska bli ärad i församlingen genom Kristus Jesus i alla generationer i evighet. Gud, hjälp oss att älska församlingen mer än vi älskar drömmen om församlingen. Ska vi komma överens om det? Att vi älskar de som är här, de som är vi, de som är Guds folk. Och när det dyker upp saker och sprickor och grejer, att vi bara tar det inför Gud. Vi ber om förlåtelse, vi ber om nåd, vi söker vägar att upprätta relationer. Och när det kraschar så får vi bara säga: Gud, förbarma dig. För det är den här församlingen som vi är kallade att vara med i och vara del av. Och den har sina årsringar. Den är en stam som Gud sätter sina segel på. Låt oss be att han får blåsa med sin vind så att vi för den här församlingen vidare in i kommande generationer. Ska vi tillbe tillsammans? Ska vi stå upp?